Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Välkomna till filmpodden Håller den? Podden där vi tittar på en gammal film vi gillade förut och bestämmer oss för om den fortfarande håller. Jag heter Martin Solmy. Här är Erik Broström.
My colleagues didn't care for The Shining at first. Martin even tried to prevent me from doing my duty and telling them that den håller. So I corrected him.
Ola Aurell.
Redrum.
Oh yeah. Vi har sett The Shining i regi av Stanley Kubrick. Den är från 70, vad är den?
80!
80, 1980. Och det är såklart en Stanley Kubrick-film. Det är Jack Nicholson och det är Shelley Duvall. Det är väl det man kan säga, va? I stort sett. Sen är vi lite andra, sen är det sprinklat med andra grejer. Men,
de är störst.
Men visst är det de tre stjärnorna. Framförallt Stanley Kubrick.
Det är ju en Stephen King-filmatisering. Mm. En av många som finns.
Och vad har ni för relation till The Shining-romanen?
Ingen.
Ingen heller.
Nej,
faktiskt.
Jag var ju en stor Stephen King-läsare som barn. Så där runt 10 till 12, 13, 14. Läste många. Men The Shining var de där som jag inte läste.
Hur tycker du att, för det var någon som sa nyligen att så här, Stephen King är fan inte bra författare. Och det finns många skämt på att han liksom beskriver det liksom så här, ganska, det finns Family Guy skämt där Stephen King blir påkörd av en bil. Och så typ så i luften när han blir påkörd. Så bara, ting, 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 ting. Done! Typ att han skriver en bok på en så snabb tid liksom.
Nej, men alltså fruktansvärt produktiv. Så att man knappt förstår att det ens är möjligt. Det är som Shakespeare typ. Ja. Ingen jämförelse i övrigt, men att han, att han kunde vara så oerhört produktiv att man nästan tror att det är en hel armé av människor som gör det, snarare än en person.
Det kan ju vara. Ja, men vem säger, vi ser ju inte när de skrivs liksom. Men vad du tyckte om dem väldigt mycket, förstår jag, om du läste dem.
Ja, men jag läste ett gäng Stephen King som liten. Men det här var en av dem som jag inte läste. Men jag läste så här Carrie och Det och Pestens tid.
Just det.
Och vad heter de? Knackarna. Skitmånga.
Ja, jag har sett alla de här.
Ja.
Men jag har inte läst dem.
Jag har läst några stycken också. Det är kanske så här högstadiet. Jag läste Det och Pestens tid och till Djurkyrkogården kanske.
Ja, precis.
Djurkyrkogården kan jag läsa.
Djurkyrkogården,
men jag såg den definitivt först.
Men det måste vara en av de mest filmatiserade författarna. Och alltså, ryktet, om jag förstått det rätt, är väl, eller så här, renommerat, vad säger man, att det ofta är lite svajigt. Det är inte alla filmatiseringar som är jättelyckade.
I regel är de ju horribla.
Det är väldigt få. Jag kan säga några stycken. Den här undantaget då, för vi ska diskutera den. Men jag gillar ju till exempel Nyckeln till frihet, som inte direkt är någon skräckhistoria, men det är också Stephen King.
Det tänker man ju inte på att det är en Stephen King.
Nej. Det är sant.
Den är det en novell eller? Jag tror att det är något sånt där.
Så kan det nog vara, ja.
Men den är ju, anses ju vara väldigt bra, och Carrie anses väl vara väldigt bra.
Ja, den var länge sedan jag såg, men jag har för mig att jag tyckte den var bra.
Det var väl det första också, det var väl lite att det bidrog till hans framgång också, att han fick en tidig filmatisering av Brian De Palma.
Sen hade vi, vad hette den, han som kunde se in i framtiden också. Ja, med Martin
Dead
Sheen.
Zone, är det?
Ja, The Dead Zone.
Som jag minns på,
jag sätter
på en nyårsaftonfilm som vi fanns när man var liten.
Ah.
När man blir ju serverad saker i det nyårsafton så fick man en bra film.
Ja, just det.
Exakt.
Ja. Min var Skyskrapan brinner, så att jag vet inte bra, men det var i alla fall det vi fick. Men jag tror, jag vet inte om jag har sett The Dead Zone faktiskt. Nu
den är, jag minns den som bra faktiskt.
Jag minns den som en sån här staten och gett mig en bra film på nyårsafton. Barndomskris.
Christopher Walken.
Ja, men ja, fan också. Nu måste jag ju se den. Jag vet ju att han är med. Jag vet ju vilken det är, men jag har inte sett den.
Men det här är väl ändå Stephen King filmatiseringarnas Stephen King filmatisering, va?
Det tror
jag. The Shining av Stanley Kubrick med Jack Nicholson i sin prime.
Ja, det är ju ingenting som har högre status än det när det kommer till filmatiseringar.
Och det är ju intressant nog med den här, så tycker ju Stephen King inte om den här filmen.
Nej, han hatar den.
Mm. Varför då?
Ska vi ta det med en gång eller?
Ja.
Ja, han läste en artikel om det. Det finns några punkter och vi kan ju diskutera om de är vettiga eller inte. Ett problem är Jack Nicholson-rollen som är ju tänkt att vara en roll som förändras. Alltså det är en sympatisk pappa som blir galen och börjar terrorisera sin familj. Men Jack Nicholson utstrålar ju total galenskap redan i ruta ett.
Ja, kan vi spela upp det här när de sitter i bilen och han pratar om kannibaler? Det är ju verkligen ett praktexempel på att det är redan någonting skadat.
Och det är något med hans utstrålning. Han är ju lite så i alla roller och ännu mer kanske här. Han känns knepig innan de är på hotellet liksom.
Ja, verkligen. Verkligen. Det är nästan så här, kan Jack Nicholson spela en varm familjefar? Jag vet inte om jag någonsin har, jag har inte sett allt han har gjort, men jag tror jag har sett det mesta. Och jag vet inte om jag...
Nej, det är svårt att säga. Så den utvecklingen jag går ifrån att man är galen till bara mördar och är galen.
Ja.
Nästan.
Var är det någonstans?
Det är alltså...
Det är precis i början,
ja, det är början.
Han har haft mötet och sen...
Han har haft mötet och så får man se hemma hos frun och barnet. Och sen så kommer det väl en över...
just det, och sen drar
de där. Och sen så är de i bilen och åker. We have settlers in covered wagon times... They got snowbound one winter in the mountains. They had to resort to cannibalism in order to stay alive.
You mean they ate each other up?
They had to, in order to survive.
Dad, don't worry, Mom. I know all about cannibalism. I saw it on TV.
See? It's okay. You saw it on the television.
Alltså,
det är inte Father of the Year.
Det är inte, och det här knyter väl an till, det finns en anknytande punkt om att filmen inte har med några scener där man får se familjen vara mysig tillsammans, vilket boken enligt uppgift har. Alltså man får inte någon bild av normalläget, de är sjuka. Liksom det är en patologisk familj från början någonstans.
Ja,
ja, men Stephen King är så här, det här är en film om en man som förstörs av alkoholism. Det är typ det han har liksom pratat om. Och det har ju Stanley Kubrick lite skitit i. Alltså det finns ju med den aspekten. Men det är ju inte alls det som är... Och det är typiskt så... Alltså skräckgenren är ju att det oftast är en metafor för någonting annat. Och att det liksom... Att det ligger ett något budskap bakom där. Och jag kan ju tänka mig att... Jag har inte läst Stephen King. Men jag har sett en miniserie som han har godkänt. Som han tyckte var bättre. Som jag tyckte var väldigt mycket sämre. Där de värdena säkert fanns med, att det var en mer resa liksom för Jack Torrance, men det är ju inte med här, och då kan jag tänka mig att Stephen King blir lite putt liksom.
Ja. Sen är det ju Stanley Kubrick, har vi ju lärt oss, gör ju precis som han vill.
Ja.
Och han kunde ju inte bry sig mindre säkert om romanen The Shining, va?
Nej, och Stanley Kubrick är ju också någon som kan ha tolerans för rejäl flummighet, men det kan ju göra sen Stephen King har på ett sätt också. Det är inte ett av invändningarna, alltså ingen invändning som Stephen King har, så vet jag, vet är att saker bara är lite, inte mycket en hopsatt berättelse utan bara flum.
Ja, nej, men det kan det väl vara. Han har ju beskrivit det som en kaross, en fin bilkaross. Jättefin att titta på, men den har ingen substans. Det var så han kallade det.
Filmen?
Ja.
Var det Stephen Kings ord?
Ja.
Ja, men jag tycker att det ligger något i det. Jag tycker Stephen Kings kritik är oftast rättvis. En annan poäng han har är ju kvinnorollen som han tycker är onödigt liksom svag och neurotisk. Sådär.
Ja. Spelad av Shelley Duvall, som på något sätt har, hon är på något sätt facet, va, för 70-talsmamman ja. På film.
Ja.
Alltså när man ser henne så är jag så här, okej, du kommer bara det här. Du kan inte göra film på 80-talet, för ditt face funkar inte.
Vart är, du på väg? Till 81? Nej, backa. Du ska tillbaka.
Är det så att hon är lite för ful? Är hon som de där mustaschbanden som fanns och sen kom musikvideos?
Ja,
är det där vi fiskar?
Ja, men jag tror att det är någonting. Men så, Hollywood är väl så ganska skoningslös när det kommer till att det ska vara, framförallt för kvinnor, ska det vara en viss look.
Ja.
Och hennes look är så fruktansvärt 70-tal. Hon kan ju bara jobba mellan 1971 och 1979. Och sen är det över, va?
Jag har en grej med att ett skäl till att man ser henne som så svag liksom, det är att hon inte är så snygg som en filmstjärna brukar vara. Och då läser man in att hon är lite mer fast i den här relationen än vad en snyggare.
Ja.
Alltså hon är lite sådär, jag kan inte säga emot Jack Nicholson, för han har ändå Jack Nicholson viriliteten liksom.
Ja.
Men jag är inte filmstjärnesnygg.
Nej,
och det finns något så, ja, men det gör man tycker mer synd om henne,
ja,
med något sånt där.
Det kanske är med moderna ögon lite, för hon hade ju status, alltså för biobesökarna så tror jag att det var,
jag tror en, att hon är ganska
mer
snygg,
jämlik status. Ja. Ja. Sen är det också det att det vi ser i filmen är ju faktiskt mindre en karaktär som är svag och psykotisk och väldigt ängslig. Det är ju faktiskt så att Stanley Kubrick bröt ner Shelley Duvall psykiskt under hela inspelningen.
Är det det vi ser?
Det är det vi ser. Så att det är ju lite det också. Sen kan man inte komma ifrån att det är det vi ser. Men
det är ju, alltså eventuellt är det ju effektfullt att, alltså anledningen till att det blir skrämmande. Nu är inte, alltså många tycker att det här är en väldigt läskig film och jag har aldrig riktigt tyckt det. Men jag kan ändå tänka mig att en av de otäcka sakerna med den är att man verkligen får en känsla för våld i hemmet och hur jävla utsatt man är. Och hade hon varit tuffare hade man kanske inte fått lika mycket in under huden att ha, sen kan Jack Nicholson hemma och man kan inte komma därifrån.
Ja,
och så det, är man Shelley Duvall liksom.
Mm,
man kan inte knappt slåss. Man är bara rädd.
Ja, och hon är ju duktig på att spela den, alltså att lyfta fram det karaktärsdraget också, att se nerbruten och fågelaktig och bräcklig ut sådär.
Ja.
Så hon har säkert förstärkt det också. Hon har väl looken, men hon är tillräckligt bra skådespelare för att förstärka det ytterligare. Och sen liksom, och det blir en tydlig karaktär.
För den scenen till exempel när hon kommer in i hans rum och han bara blir så här jättevidrig och säger att du får inte komma in och störa mig här. Mm. Och du förstör mitt arbete. Du vet, han är ju så här som man tänker sig en riktigt vidrig alkoholistpappa skulle vara.
Mm.
Och att hon inte kan säga emot där gör ju henne väldigt svag, alltså provocerande svag, men det gör ju också scenen väldigt jobbig.
Ja.
Det var ju skitjobbigt för Jack Nicholson också. Han sa att han drog parallell till sitt eget liv, för att han är också författare. Och han hade haft så här bråk med sin flickvän med liknande grejer. Jag vet inte hur liknande, just den scenen, jag tror inte att det var en Give me the bat, Wendy. Jag tror inte det hade hänt på riktigt. Men han hade till och med adlibbat repliken här. Or if you come in here and you don't hear me typing, if I'm in here that means I'm working. Det hade han tydligen sagt på riktigt till sin flickvän.
Okay.
Så han tyckte det var skitjobbigt att spela in det, för det var väl ett jobbigt minne liksom.
Det har funnits så många sådana män på den tiden. Men det finns väl fortfarande, med just det där på den tiden när det verkligen skriva den stora amerikanska romanen var en grej man skulle göra. Och så har du massa sådana män som kämpar på dassiga arbeten och har någon slags livslögn om att de håller på att jobba med någon roman och är lite halvalkare. Det finns ju någon sån i BoJack Horseman, har sett den, någon sån tillbakablick på hans
Jag har sett för lite
pappa,
av det.
Tror jag är en sån typisk karaktär, så här beatnik-generationen som ska jobba på sin roman i 20 år och allt. Det är så jävla tragiskt.
Ja.
Det känns mycket den tiden.
Liksom. Ja, Jack Nicholson var rakt in i den generationen som skulle göra det. Liksom.
Absolut.
Alltså genom hela 60-talet.
Men det är de där som också är lite Ulf Lundell vid sluttampen på det, men den där liksom Jack Kerouac, när det var väldigt manligt att skriva en roman.
Ja, precis.
Och det var ett sätt för så här, man tog sig upp från arbetarklassen genom att skriva en roman. Där man bara skrev om sex och att ta sig upp från arbetarklassen.
Ja, men det skulle vara en arbetarkonstnär som skulle sitta och hamra argt på dina, alltså alla Hemingways avkommor, va?
Men du får ju typ 6-8 års status av det. För att det ska ju ta lång tid. Mm. Det är så här, hur går det med romanen? Så bara, det går bra.
Ja, ja.
Och sen i slutändan så har man misslyckats, men du har ändå haft den här lite så här, du håller på att skriva en roman. Ja, jag håller på att skriva en roman.
Man känner ju till de lyckade, men det måste ju vara så många som verkligen har det det som lite halvlivslögn att ja, ändå kommer man, romanen ja. När romanen är klar.
Precis, liksom. Men det vet ju varken de eller omgivningen förrän det är.
Och det här är också en generation som får barn när de är 22 som har hela det där över sig. Ja. Men romanen ska ändå bli klar och det är så jävla igång
istället. Om det är någon som inte är så flummig och liksom håller på och dabbar i det och håller på att tvivla på sig själv så är det väl Stephen King. Han har varit oerhört produktiv från dag ett.
Ja,
och bara tryckt ut romaner. Ja. Alltså, han har ju snarare problemet att han skriver för mycket. Det verkar inte finnas någon skrivkramp. Han hade mått bra av lite jävla skrivkramp, den gubben.
Ja, det är sant. Det kan han inte ha haft. Men han kan ju ändå vara en sån som hon missbrukar och skäller ut en partner när de stör i hans skrivande.
Han hade väl alkoholproblem själv, gissar
jag. Ja, kokain också, tror jag.
Okay.
Jag har bara hört vanligt rykten.
Det förklarar ju den enorma produktionstakten också.
Jag vet bara folk som är sådär att han har så konstiga monster att det är bara så här kokainförvirring och så hittar han på ett slut när det dyker upp på spindeln och sådär.
Ja, vad fan ska vi göra nu då? Jättestor spindel!
Vill du att vi skriver det? Ja, det också, men jag upplever den också.
Det som slog mig, för jag hade inte sett den här på jättelänge. Ska vi ta det snabbt också innan vi fortsätter?
Ja,
vad har ni för relation till filmen? Så när såg ni den första gången?
Jag såg den väldigt ung, kommer jag ihåg. Jag vet inte hur ung, men det var det här att mina föräldrar vet inte att jag såg den.
Ja.
Och jag minns framförallt hur jag blev helt vansinnigt vätskrämd av den här scenen i rum 237 med tanten.
Mm.
Fy fan vad jag tyckte det var obehagligt.
Ja, just det.
Och tyckte det väldigt länge. Du vet att man kan se om någonting när man blir äldre och så triggar det liksom på något sätt skräcken du hade när du var liten, nästan som ett milt trauma.
Mm.
Jag kunde typ inte se den scenen.
Nej.
Jag var tvungen att typ blunda, alltså ganska gammal. För den satt så mycket. Nu såg jag, hade inget problem. Jag bara, nej, ful tant. Men jag tar inte bort det från att jag tycker att scenen är dålig eller inte läskig. Det är bara att jag har behandlat det här nu.
Nu är det läskigt på ett annat sätt. Det var bara så. Jaha, det här var en ruggugla.
Ja. Hoppas jag slipper se ut så när jag är gammal.
Ja. Ola då?
Alltså jag kan inte placera det tidigt. Det känns som att den kan ha gått på tv och jag kan ha sett den tidigt på video. Det är en sån där som fanns som var en klassiker redan så länge jag har kunnat minnas.
Ja, samma här. Jag kan liksom inte förstå att den kom under min livstid, för den känns äldre.
Ja, men den bet sig fast tydligt och ansåg, som jag sa, vara väldigt läskig. Och jag tycker också att vissa scener är, som den scenen med tanten, är ju så här fysiskt äcklig liksom.
Mm.
Men jag har aldrig tyckt att det här är en psykologiskt väldigt otäck film.
Nej, inte jag heller.
Det finns till exempel Alien som är från samma tid, som väldigt otäck, liksom, jag såg den.
Ja.
Som men så här verkligen krypande, och man klarar nästan att se både de fysiska grejerna, hur monstret anfaller folk och hur smyga igångar. Alltså det är så psykologiskt.
Eller Hitchcock-filmer, gick ju massor med Hitchcock på SVT när man var liten.
Ja.
Mm. Och de var ju långt läskigare än den här.
Den här filmen känns, den har några otäcka scener, men den känns mer som lite flummig konstfilm som man kanske beundrar för att den känns snyggt gjord och suggestiv på något sätt.
Det var någonting, alltså jag kan inte heller, det är väl lite som du sa, att Ola, att jag kan inte placera den. Jag har förmodligen sett den på SVT någon gång för 100 år sedan.
Den har garanterat gått där, sent förmodligen, med lite varningar.
Ja, precis.
Med lite varningar.
Men inte, det måste det ju vara.
Men det var inte den film man hyrde eller så här såg om eller sånt där. Det var skitlänge sedan jag såg den.
Det är inte en kompisfilm.
Nej. Men det som slog mig när jag såg om den nu, för den fanns på HBO Max och när man ser den med ganska så här modern tv-skärm och bra ljud, och så ser man de första 3 minuterna med de här flygtagningarna över bergen.
Ja.
Hur otroligt jävla snygg den är. Alltså det är ett jävla konstverk.
Det är rent visuellt. Fortfarande snygg.
Fortfarande så otroligt snygg.
Man kollar på en sån här 90-talsrulle som ska åka över Manhattan. Det skakar ju någonting så in i helvete inte från den helikoptern. Här är ju smooth sailing alltså.
Inte i närheten alltså. Jag vet inte hur han gjorde det, men det måste ha varit enormt banbrytande att se det här 1980 på en biograf.
Ja, jag tänkte faktiskt på samma sak när jag såg öppningen, att det här måste ha varit helt sjukt. Det måste ha varit som att se Star Wars.
Ja.
Alltså i upplevelse, bara, vad fan är det som händer?
Visst.
Fast det bara är liksom en miljöåkning.
Ja.
Men det är ju så otroligt.
Och idag hade man kunnat göra det med en skitsnygg liksom red-kamera som man sätter fast på en drönare. och drar över bergen och sveper
inga
över.
Inga problem.
Men då, det måste ha varit, vilken enorm apparat. Bara den flygtagningen måste ha varit.
Verkligen.
Flera miljoner kronor och olika helikoptrar som ska upp och ner.
Jag minns att jag läste något om det, men jag sparade inte den informationen. Men det tog nog ett tag.
Så det var det som slog mig först. Och sen kommer man till så här, det klassiska så Stanley Kubrick-interiör. Jag är ingen cineast eller filmvetare på något sätt. Men så jag kan inte förklara eller liksom, jag kan inte terminologin. Men man ser att det finns en distinkt Stanley Kubrick-stil såklart. Och verkligen. Det kommer fram ytterligare, som allra mest kanske i den här filmen.
Det är som en Kubrick-orgie verkligen.
Ja.
Det är ju alla de här åkningarna som är så extremt snygga runt i hela hotellet. Alltså det är så väldigt snyggt uppbyggt hur de har byggt upp alla gångarna och så. Alltså det är väldigt, visuellt är det ju fantastiskt.
Och jag har alltid varit svag för fast kamera. Och jag tycker att för få regissörer jobbar med fast kamera. Det blir något väldigt så. Det blir en väldigt så substans i en bild när man har en fast kamera. Allting är liksom formaterat snyggt. Och sen så spelar man en scen i den kameran. Kanske nu så här, du växlar lite mer klippning. Men du har alltid, utgår alltid från en fast liksom, utgångspunkt. Jag tycker det är snyggt. Så det var det. Vad var det som slog er utöver det när ni såg det här igen?
Den är ju väldigt så. Jag tycker den är väldigt. En sak som jag tycker är kul med den är att den är väldigt överraskande. Alltså det är hela den här. Halloran åker liksom. Han vaknar upp, han flyger, han åker bil, han åker snowscooter och så kommer han dit och allt som händer är att Jack hoppar fram och bara. Hugger ner honom, alltså den är väldigt så oförutsägbar hela filmen.
Ja, alltså det, och det har jag egentligen tänkt på tiden jag sett det, för jag har sett den ett par gånger att den är liksom lite otillfredsställande som berättelse på något sätt, eller i alla fall man är van, för att dels är det lite så här flum som man inte får riktigt svar på, och det kan ju vara både bra och dåligt, och sen är det sådana grejer som att man tänker att han ska vara viktigare. Han kallar på hjälp,
precis.
Hjälpen kommer. Ja. Men han blir mest dödad.
Ja.
Och sen får man liksom tolka in själv. Ja, men det var ju bra att de fick dit den där så de bilen.
Då kan
de
åka därifrån. Men, alltså, ja,
men det är lite sådär, jaha, varför var det så viktigt då? Varför var hela hans Shining-grej så viktig då? Om han inte har något nytt av det. Det är mycket sådär som inte hänger ihop. Och det, apropå det historien, så det var väl den sista sån punkt som Stephen King hade. Att i boken så finns det, när Jack Nicholson, pappan dör på slutet, så är det en sån här inre kamp där han kämpar med sig själv för att låta dem komma undan liksom. Det är det sista som händer. Men här fryser han bara ihjäl liksom. Och sen är det klart. Och det är också sån här, det är något odramaturgiskt över mycket i den finns, här filmen.
Ja, och jag brukar vara försvarare av ganska klassisk dramaturgiskt berättad film. Men jag tycker på något sätt att det är lite gött också att det inte behöver vara så sentimentalt.
Ja, alltså att det saknas sentimentalitet och det där, och alltså det där Stephen King-grejen, det kan jag skita i, men det är något med flummet som jag är väldigt kluven till, att för det, just eftersom det ska vara en skräckfilm och det ska vara inlevelse, och när jag kan leva mig in i en alkoholist pappas nedgång eller att någon blir galen, men det är så mycket sån här lösa spökgrejen, saker som kanske har hänt eller någon kanske drömmer det. Och det, jag blir lite så här, jag tittar på ett konstverk till slut och jag vill inte få den distansen.
Nej, det känns som att det, balansen är att det känns som att de väger över lite flum. Om man har tagit bort den här kaninavsugningen som jag tror att det är.
Jag gillar kaninavsugningen.
Ja, men det måste du väl ändå hålla med om är flummigt. Alltså det är en del av flummet.
Alltså hela konceptet att här pågår någon slags 20-tals dekadent fest som är någon slags, är det helvetet eller något som bara finns här. Alltså hela det där, det är en indiankyrkogård och här vi behöver inte berätta riktigt varför de är kvar där, och det tilltalar mig inte, för jag tycker inte att det är suggestivt. Jag tycker att det är en dålig spökhistoria som inte får mig att ticka.
Ja, jag kan uppskatta festscenen för att den är lite dubbelt i vad som är vad.
Men jag kan gilla kaninavsugningen liksom. Men mer för att den är weird.
Taget ur kontext låter det där väldigt mycket roligare.
Ja, men mer för att det är kul och weird som är en schysst. Att man blir påminn om att det här är en regissör som gör vad han vill liksom. Ja. Han tyckte det här var ballt. Och då tycker jag, ja, det är ballt att du valde att skildra det så. Men det är också, det är ingen legobit i ett stort pussel för mig. Jag fattar inte vad.
Nej, jag hajar.
Och det är lite på gott och ont, men jag får en distans till det. Jag tror att jag har problem lite med hela spökgrejen, och det är kanske Stephen Kings fel att jag känner inget för spöken, och jag fattar inte riktigt vad berättelsen vill ha sagt mer än att någon blir galen.
Jag tycker att jag håller med om att den lider av vissa av de sakerna, och att det är en väldigt snygg film. Men det är också väldigt bra skådespeleri. Jack Nicholson är på sin höjd, tycker jag. Alltså det är en av mina topp Nicholson-performances. Jag tycker han är extremt bra. Så att den är ju, men det är som du säger, det är väldigt vackert att titta på. Hela den här scenen när han träffar Grady och bara står, alltså att den är så otroligt snyggt upplyst. Skådespeleriet är fantastiskt. Och de bara står i sig tysta och pratar lite med varandra. Man bara så här, mysigt. Och titta, alltså det,
och den är otäck liksom. Den har ingen otäck hela, tycker jag. Men Grady's förvandling från att vara den där, han är liksom, ena ögonblicket är han en så här liksom servitör som ber om ursäkt, och sen har han plötsligt förvandlats väldigt subtilt och blir en iskall mördare. Och det finns massa sådana ögonblick. Eller när Shelley Duvall går in motellet och man plötsligt hör den här otäcka musik med lite körer i bakgrunden. Alltså jag ryser av det. Men det är mycket så här ögonblick som är otäcka mer än att berättelsen får vara genuint.
Det är väldigt mycket läskigt, och sen går vi tillbaka till utgångsläget, och det är väl kanske för en skräckfilm den ska väl hela tiden hålla spänningen uppe, så man hela tiden är på helspänn. Men man är verkligen inte på helspänn hela tiden i den här. Utgångsläget är alltid ganska lugnt.
Ja, och det kanske är orättvist, för att en skräckfilm överraskar ju, så man vet liksom, för mig i alla fall, jag vet ju när allting händer i princip. Men när man inte vet det, så ligger man ju alltid, man är på tårna. När det är lugnt kan det ju vara som läskigast också i en film. Om du inte vet när någonting händer. Till exempel David Lynch är ju expert på att skapa den stämningen. Att han kan ju bara filma hur kameran åker runt ett hörn. Man kan ju hålla på att skita på sig, för man känner att det kan hända något jätteläskigt. Men det kan också vara att vi åker över hörnet. Att det finns den liksom, ibland när Danny åker så träffar han tvillingarna. Ibland när han åker så gör han inte det. Det är väldigt så. Allting är lite osäkert när någonting kommer hända. Och det finns ju någonting otäckt i det. Att man bygger upp den stämningen. Men om du vet redan, så du vet hur det kommer sluta, så är du inte lika investerad, kan jag tänka mig. Det kanske bara är den där första gången.
Ska vi ha trivia, eller ska vi göra siffror?
Jag kan bränna av lite trivia först då.
Ja. Det fanns massor, va? Sa inte du det?
Nej, jag har sållat. Det finns ju en hel dokumentär om filmen som heter, jag tror den heter Room 237. Där allting är en stor, det är bara en massa dolda budskap. Och allting är allting är Stanley Kubrick som ber om ursäkt för att han iscensatte månlandningen 1969.
Ja, men den tror jag jag såg någon gång. Jag kom från skolan och såg den på SVT på eftermiddagen. Och jag förstod inte, vad är det här för någonting? För jag kom in mitt i dokumentären. Och det är någon typ av så här, alltså fejkad konspirationsteori film, är det inte det?
Jag tror att det är foliehattar som har gjort den.
Ja, okej. Okay. Jag tror att det var som en så här mockumentary, att de driver med hela grejen, ungefär som den här konspiration 58 svenska dokumentären om att så här, fotbolls-VM 1958 har aldrig hänt. lite så här. Men de här var seriösa.
Jag tror det. Jag har sett den och jag läste inte in att det var som en liksom Spinal Tap-grej. Utan att det var...
Det är ännu märkligare. Men de trodde på riktigt alltså. För Stanley Kubrick hade typ så här fått... han hade fått jobbet att iscensätta månlandningen. Och i utbyte hade han fått så här, låna jätteavancerade kameror av NASA. Med de kamerorna hade han gjort The Shining.
Och han hade så dåligt samvete så han vill på något sätt avslöja det på ett extremt subtilt sätt. Men då ska det vara liksom, till exempel, jag kan inte gå igenom allting för det är så jävla sjuka grejer, men till exempel så förekommer symbolerna 11 hela tiden i filmen. Och då är det så här, men det är Apollo 11. Ja, just det, han försöker berätta för oss här. Och då, till exempel, all work and no play makes Jack a dull boy. Överallt där det står all, så kan du tolka in att L-et och L-et faktiskt blir två ettor. Så det är A-1-1, Apollo 11.
Okay.
Det är sådana grejer hela vägen igenom liksom. Okay. Eller att Jacks skrivmaskin är en Adler, som på tyska är Eagle, som är, och örnen är USA:s flagga, symbol för militärmakt. Alltså du vet, det bara pop, 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 pop.
Okay.
Så om du vill, så kan du ju säkert göra jättemycket argument för att det var så. Men du måste ju verkligen gå in i foliar mode för att inte förstå att det är totalt orimligt liksom. Mm. Men så det finns en, se gärna den dokumentären. Jag funderar nästan på att hyra den, men jag orkar, det är en timme och 40 minuter jag inte får tillbaka, så jag skiter i det. Jag har ju sett den någon gång, så jag behöver inte.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan, du ska gå in där.
Polis,
effektar.
Nej, tennis tror jag, pingvin.
Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Bara på Storytel. Tove-fallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Du vet exakt vad de sa. Annat roligt är, ja, men jag sa det att Stephen King bröt ner Shelley Duvall och han gick runt och serverat små psykade henne hela tiden. Mm. Jag tänkte spara det till Patreons, men det finns en dokumentär om Making the Shining som Vivian Kubrick gjorde, jag tror det är hans dotter, jag är inte säker. Där man får följa dem backstage liksom så. Och då är det med massa stunder där han bara går in och petar lite irriterande på henne liksom. Så man märker, man bara får en bild av, jag tänkte, jag sparar till Patreon, men det är två klipp. Tänk att det är så varje dag. Det är så liksom hon blev nedbruten. Det blir godis för den som är Patreon. Mm. Men så, och hon har själv sagt så här, ja, men jag tror att han behövde knuffa mig dit för att få ut det som jag skulle få av rollen. Vilket också känns lite som typ en, någon som lever i medberoende med en alkoholist. Att det är så här, han behövde göra det för att få mig dit. Alltså, och när hon säger det i intervjun så är det också typ så här, du är liksom hjärntvättad.
Ja, men frågan är så om man tycker själv att det är värt det. Att man är sådär, alltså, ja, jag har fått bestående men. Ja, det var en vidrig tid i mitt liv. Jag har trauma, jag har PTSD. Jag tappade lusten för mitt yrke och sånt där.
Och håret, hon tappade håret under inspelningen.
Jesus. Men, å andra sidan... Hon blev odödlig inom filmvärlden.
Ja, alltså om man har sådana method-ideal, då borde man ju gilla att regissören gör det som krävs. Ja, det är konstigt att man skulle dra den gränsen om man nu verkligen vill in i rollen och vill hålla på att ändra sin vikt och jobba med gruvslam 80 timmar och sånt. Alltså, då vill man väl också ha någon som trackar den tills man blir galen.
Ja, ja kanske. Men framförallt så är det, ja, du kan välja att bli liksom en del av av filmhistorien. Mm. Eller så kan du ha ett hyfsat bra arbetsliv och bara göra medioker skit. Och jag kan inte se var så här. Jag kan se fördelarna med båda.
Ja, jag kan också.
Och
jag
det finns absolut någonting i att, men det finns också någonting i att det är en typisk form av karaktär som är en regissör som, han är långt ifrån den enda Stanley Kubrick, men under den här tiden fanns det ju ett gäng sådana, Brian De Palma också, Coppola, som verkligen så här, de tar sig friheter som de inte riktigt har rätt att göra, alltså som i deras roll, att de är typ så här. Och jag tror Fincher gjorde det också när vi pratade om Seven, att det är typ så här, slå någon på örat. Alltså så här, typ, bara, gå inte och provocera fram. De är ju skådespelare. Kan de inte få spela då? Utan, nej, gå och spotta honom i ansiktet utan att han vet om det, så får vi en ärlig reaktion.
Var det inte Quentin Tarantino som ströp Lucy Liu i Kill Bill? Alltså det var hans händer som bara, och han ströp henne så att hon höll på att kväva. Alltså, hon hade ju på riktigt såna liksom, nästan dödsryckningar.
Menar du Diane Kruger i...
Nej, okay. Jag tror att han gör samma sak i Kill Bill.
Okay.
När det är hon... Jag tror att, visst är det Lucy Liu?
Ja, hon är med i alla fall.
Och jag tror att det är hon som blir strypt. Eller så är det Uma Thurman, jag minns inte. Någon blir strypt i alla fall. Och det är Quentin Tarantinos händer. Som bara så här är på henne, för han ville ha ut, du vet, det där ansiktsuttrycket av, vi håller snart på att dö. Och det var en typ så. Ja, hon höll nästan på att i alla fall tuppa av liksom.
Ja, och jag...
knepigt.
Jag håller med om att så här, jag är inte ens övertygad om att method är särskilt smart grej att göra på en filminspelning. Jag tänker att det kan vara en bra träning, men att sen kan du plocka fram det. Jag vet att Dustin Hoffman har sagt något liknande, att så här, du kan inte varför eller vem det nu var. Alltså så här,
så, ja. Så där behöver ju inte ens vara method. Det kan ju bara vara att om jag slår dig, ser du chockad ut och så filmar jag det. Ja. Du behöver ju inte ens skådespela liksom.
Nej, men precis, det är det som är nyckeln. Du behöver inte ens skådespela.
Det jag har tänkt på mer och mer när jag hör om så här method acting. Alltså, jag tror att det är skitbra. Method acting är skitbra om man är en dålig skådis. Ja. Men om du är en bra skådis så behöver du ju inte method acting. Nej. För då, det är ju då liksom själva acting kommer in.
Ja. Precis, en del hittar det ändå. De behöver inte den transformationen eller känna så här, oh ja, precis. Nej, precis. Men om mamma också.
Ja, men om du är en värdelös skådespelare, då kanske du måste köra taxi 6 månader för att komma in i köra taxi, för att se ut som en taxichaufför.
Känns som att du kallar Robert De Niro för en dålig skådespelare.
Nej, egentligen inte. Men
någon lång startsträcka är det, Martin, försöker säga.
Ja,
late bloomer i varje inspelning.
Så jag tror att det är bara hypen av att man gör det som Judd Nelson som gick runt och försökte infiltrera high school när de skulle göra Breakfast Club. Alltså det är så här, vem fan lurar du 27-åring? Alltså på något sätt så känns det som att det är coolt att man gör det liksom. Att man lever sig in i rollen så mycket att man tappar bort sig.
Ja, det är uppfattat som coolt. Jag tror att det bara handlar om att man är en dålig skådespelare och inte kan.
Nej, men precis. Och här handlar det inte ens om att hon gör det. Hon blir bara psykologiskt trakasserad av regissören. Ja. För att han ska få fram en reaktion. Men, vad... Ja, jag vet inte.
Jag kan tänka mig att det finns en romantik i det. Alltså att känna... Alltså att ha den relationen till en... Speciellt om det är så här lite... Regissör som man har förtroende för, att det här är någon som kommer skapa jäkligt bra grejer. Liksom. Och det kommer vara en process som jag ger mig in i. Det kan vara lite farligt och jobbigt, men det är också spännande liksom.
Ja, det är väl förtroende, och han, Stanley Kubrick, hade väl sån oerhörd respekt också. Man gör ju som han säger för att man har förtroende för honom, kanske dels för att han är en av de mäktigaste som finns, så det finns både förtroendet och viljan att göra som man säger.
Ja, men det är väl lite som om man går ut i krig med en general som man, den här generalen kan skälla ut folk som helvete, men han kommer också se till att vi vinner liksom. Ja. Då är man beredd att ta den jobbiga utskällningen.
Exakt.
På något sätt.
Jag dör för dig.
Ja, men det finns någonting. Ja. Allting måste ju inte vara såhär, det är viktigt att vi har ett strikt reglement, sen kanske resultatet blir lite halvdant.
Ja, det har man ju sett hos fotbollsmanagers på toppnivå också. Att de får spelare att bara såhär, göra vad som helst. Bara såhär, jag gör vad som helst för dig. Jag springer som en galning i 90 minuter tills mitt hjärta exploderar för dig.
Ja.
Så det kanske var så.
Ja, men så vidare. Kan det vara. Ja, men det var ju både Jack Nicholson och Shirley Duvall sa att det är en av de svåraste rollerna, svåraste produktionerna de någonsin har varit med om, och till och med Jack Nicholson har sagt någonstans att han tycker att det var extra tufft mot Shirley Duvall, och att han var inte avundsjuk på det hon fick gå igenom. Under den här inspelningen så var det tennisturné i Wimbledon, och Jack Nicholson älskar tennis. Så han var tvungen att hitta ett sätt att dra ifrån inspelningen. Så han fejkade ryggsmärta och bad om några dagars ledigt. Och Stanley Kubrick brukar inte vara den som ger sånt. Men eftersom Jack Nicholson är Jack Nicholson, så sa han så här, ja men absolut. Då så sa... när Jack var på Wimbledon så råkades han filmas.
Det var inte så att han drog iväg och såg match på TV. Han drog till iväg. Wimbledon.
Ja.
För vi spelar de in den här i Klippiga bergen, eller?
De var i London också.
Interiörerna var i England då?
Det kan jag tänka. Ja, det var någon studio där.
Ja, Stanley Kubrick är typ flygrädd. Han vill inte åka någonstans.
Nej, precis. Det tar tid för att ta sig till... Klippeberg. Men så han blir filmad då, såklart. Han är ju kändis liksom, så han blir fångad på kameran.
Och
Kubrick blev ju riktigt jävla rasande.
Han blev ju naturligtvis rasande.
Rasande. Ja, nej, men så att det var jag vet inte, de spelade ju klart filmen, men jag kan tänka mig att det lär varit bråk.
Han gjorde ju samma sak när han spelade in Batman. Det var också i England för Tim Burton, men då hade han ju som krav att han skulle se på Lakers, minns jag.
Ja, just det. Ja.
Han skulle se alla Lakers matcher och fick jobba schemat runt liksom Lakers slutspelsschema då.
Var det inte då också som det fanns någonstans att det inte fanns den matchen, det fanns bara typ cricket eller något?
Ja, det var darts, tror jag.
Dart eller något, och sen så hade han och Michael Keaton suttit och sen varit tvungna att titta på det där, och sen dagen efter han varit så bara, How about that dart game? Så de börjar garva.
Vilken gammaldags pappa ni, Jack Nicholson, som skriver på en roman och gillar tennis.
Ja, nu är det match. Nu ska pappa titta på match. Ja.
Jag ska gå in och jobba med romanen som en dag ska ge mig upprättelse.
För övrigt den i tv-serien Winning Time som går på HBO som handlar om Los Angeles Lakers kommer kanske världens sämsta Jack Nicholson dyker upp. Courtside på Lakers match 1980.
Mm.
Ni kan få se den. Den är oerhört dålig. Oerhört dålig Jack Nicholson.
Alltså, på vilket sätt? Alltså...
Nej, det bara ser inte ut som Jack Nicholson. Det ser ut som någon som försöker göra Jack Nicholson.
Okej, okay,
ja. Det var genant hur jävla illa det var. Det var någon som skrev så här om den. This guy looks like Bill Hader playing Dennis Leary. Alltså...
Wow, ja, verkligen. Det ser inte ut som...
Alltså, riktigt illa.
Vad jobbigt att få träffa Jack Nicholson och så är det inte riktigt han. Alltså, att man blir så besviken på att det...
Ja.
Jo, den snön kom från planeten Hoth.
Ja.
Det är samma inspelningsplats som Rymdimperiet slår tillbaka. Så att snöplaneten... labyrinten är samma snö som Luke Skywalker kraschlandar i med sin flygare. Det är roligt tycker jag. Och jag tror till och med att det var Irvin Kershner tror jag som var regissör. Så han var där och tittade också. Och sen enligt Vivian Kubrick då som gjorde den här Making the Shining så var det Margaret Adams som är regissörssekreterare och produktionsmanager på Eyes Wide Shut. Hon skrev alla hundratals sidor av Dull Little Boy-sidorna och det tog tydligen flera månader.
Flera månader?
Ja.
Heltidsjobb?
Ja, men hon hade väl andra saker att göra också. Jag tror inte att det var så här.
Annars mördar hon sin familj. Ja.
Vem som helst som gör det där börjar mörda sin familj.
Ja, vad jobbigt att man bara ser att det handlar om allting. Skriv inte samma sak flera gånger.
Det är en väldigt klassisk scen. Den här filmen har ju ett antal scener som är så här klassiska. Så här mimiga liksom dyker upp i Family Guy och refereras till i olika som man ska känna igen på något sätt.
Ja, det är ju yxscenen framförallt va?
Ja.
Ja.
Here's Johnny.
Ja. Here's Johnny absolut, men också men alltså den med All Work No Play känns ju väldigt en allmän kulturell referens.
Har Bart Simpson gjort den inom inledning av avsnitt? Det måste
han säkert.
Det känns ju väldigt
känns redan några av de första säsongerna
känns väldigt nära till hands att han skulle ha gjort det.
Ja, nej men det finns ingen det finns ingen risk att han inte har gjort det.
Nej,
alltså, det finns inte en chans.
Men och sen också Red Drum och Tvillingarna är väl också ganska...
Och Blodhissen.
Blodhissen. Ja,
det absolut. Tog ju också jävla lång tid att få till. Och att hela tiden så var det bara att Kubrick var så här... det är ju något maniskt med honom. Man märker att han är liksom ett psycho. Alltså att han kan jobba 70 timmar i sträck men han har ingen koll på att alla andra inte kan göra det. Liksom. Ja. Så han håller på med de här... Det skulle ju vara på tre tagningar tror jag att de gjorde det. Men att det var så otroligt mycket pill innan. Och att så här, när dörren öppnades och blodet åkte ut. Fattar du hur städa upp allt det där och gör om det?
Ja.
Och den här tagningen, här kommer blodet. Och han bara, ser inte ut som blod. Så måste de göra om det.
Ja.
Och att de gjorde det på bara tre tagningar var ju nog, räddade nog ganska mycket. För annars hade han nog bara tagit om och tagit om och tagit om. Och den är skitsnygg. Jag såg på den i morse bara för att kolla lite klipp. Fan vad snyggt det är, den sekvensen. Att det liksom landar så snyggt på möblerna och liksom, det är så otroligt snyggt gjort.
Men också typexempel på någonting som är väldigt snyggt men som jag inte tycker blir riktigt läskigt.
Nej, det är inte läskigt alls.
Därför det är lite abstrakt. Bara, ska jag bli rädd för blod och en hiss? Vad är det jag ska bli rädd för mer specifikt? Att jag ska blöda så oerhört mycket in i en hiss?
Nej, jag tänker väl mer att om man är en liten pojke som ser en dörrar öppnas och det kommer blod så känner jag mig inte så säker.
Nej, men
det är väl mer att man ska sätta sig in i hans situation.
Läskiga. Alltså, det finns mycket, mycket sämre skräckfilmer där de bara är sådär... Man ser en liten vag rörelse bakom ett träd. Och så är det såhär, jävlar vad det där är otäckt. Det är otäckt på riktigt. Man ser något som rör sig bakom ett träd. Visst. Det blir mörkt i skogen. Men blod ur en hiss är bara... konst.
Ja, för att det tilltalar inte vår reptilhjärna. Man blir mer rädd för att se en pinne i skogen, för man tror att det är en orm.
Det finns
liksom
ju ofta sådär lite vilddjurs snabba rörelser, sånt som de gör i även kassaskräckfilmer, som är mycket läskigare.
Ja, ja. Ja. Där är ju motsatsen till liksom att, ja, men du vet, inte visa allt, ungefär som till Alien, som är så oerhört läskig för att man knappt ser monstret.
Ja.
Det är bara mörker och skuggor, och så är det någonting så här, det där, alltså tiotusentals liter blod, det är så här, det lämnar ju ingenting till fantasi.
Nej, och även när man ser monstret även när man ser monstret i Alien, så är det ju saker som är reptilhjärna. Det är liksom kladdiga tänder, det är någonting som sitter över ansiktet och trycker ner halsen på dem. Man känner, oh nej, nej, ta bort den liksom.
Ja,
det är mycket sånt. Saker som tränger ut ur magen, det är väldigt instinktivt hela tiden. Och blod och hiss. Inget.
Nej, det är blod i hiss, ingenting som vi kan relatera till.
Men inte tvillingarna heller är sådär. För man vill börja säga, vad är exakt vad är de kan göra liksom?
Jag vet inte. Det är roligt att de inte ens tvillingar. Vi har bara hittat på det, för de är klädda. De är egentligen syskon i olika åldrar. Så, men det har blivit två tvillingar.
Det är som att de har föräldrar som har velat göra dem till tvillingar på något lite små perverst
sätt. Ja, det hade varit någonting att undersöka kanske.
Det ser weird ut. Det tycker jag är ännu läskigare än 70 000 liter blod i en hiss.
Ja.
Att det är två flickor med flätor som ser jävligt weird.
Jag tycker du ska hitta de skådespelarna på Twitter och så skriver du det. You look weird.
You look fucking weird.
Ska vara Twitterkonto bara för att säga det till dem och sen aldrig mer.
Jag har lite casting också som är skoj. För att spela Jack Torrance, James Brolin, Josh Brolins pappa, Harrison Ford, nu börjar det, Martin Sheen, Christopher Reeve, Chevy Chase.
Chevy Chase hade varit något.
Leslie Nielsen.
Leslie Nielsen.
Det finns ju något med flera av de där, att man skulle få se dem utvecklas. Typ Christopher Reeve från hel ylle till någon otäck liksom.
Det är nog Stephen Kings bana mer.
Ja, och det är en annan resa. Och alltså Jack Nicholson är ju väldigt suggestiv, men han har ju inte alls en kurva.
Nej.
Men Leslie Nielsen blir ju bara att man tänker den här nakna pistolen narration, att det är så här.
Ja, ja.
I have been writing for many weeks, blah, 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 blah. Finally, I had my masterpiece.
Ja, ja precis.
Det skulle bara vara sådana grejer.
Ja, han bara plockar upp saker som är så här komiskt, liksom, blir komisk effekt av. Och en banan i en byrålåda. Ja, ja, okej.
Bara deadpan.
Ja. Stop swinging the bat, och så slår de honom. Och han såhär, åh!
Det är stop swinging the bat, och så har du en fladdermus i handen. Det är bara sådana grejer.
Det var så dumt. Give me the bat! roligt. Ja, ni ser. Leslie Nielsen, det hade varit en väldigt bra komedi. Spoof på det. Bara stoppa in Leslie Nielsen och göra med alla de här grejerna. Slim Pickens blev tillfrågad att spela Halloran, alltså den här Shining kocken. Men han hade jobbat med honom i Dr. Strangelove och sa med Kubrick och sa aldrig mer.
Okej.
Okay. Inte en chans. Och Jack Nicholson föreslog Scatman Crothers då, som fick rollen till Halloran. Och Crothers hade också, som alla andra, en väldigt jobbig tid på den här produktionen. Och den här köksscenen de går och pratar om allt som finns i hotellet. De tog liksom hundratals tagningar och de blev totalt nedbrutna. Nästa film som Crothers var med på var Bronco Billy, som regisserades av Clint Eastwood. Och Clint Eastwood är känd för att nästan alltid gå på första tagningen.
One take Clint.
Ja. Så när de hade tagit första dagen, första inspelningen, och bara en cut. Okay, that's enough of that. Då hade Crothers tydligen brutit ihop av så här, av lättnad över att typ så här, han hade liksom psykologiskt ställt sig in på att nu ska vi göra den här tagningen 100 gånger.
Oh, wow.
Och typ, du vet, och Eastwood bara, okay, let's move on.
Oh, wow.
Det är hemligheten med att göra film tills man är 90 liksom.
Ja, visst.
Man sparar sina krafter.
Antalet produktionsdagar för Clint Eastwood är ungefär samma som Stanley Kubrick. Men Stanley Kubrick gjorde typ 3,5 film. Clint Eastwood har gjort 130 filmer.
Ja, det är, jag älskar när någon tar det på första. Det är fan, gud vad härligt. That's good. Men det är också någonting om man säger typ så här att jag tycker det vittnar om en större kontroll som Kubrick önskar att han hade.
Mm.
Det är bara att han har han vill uppnå omöjlig kontroll. Och Clint Eastwood är så här, och det är bara så jag som spekulerar, men det låter rimligt för mig. Han tänker, vad är enklast möjliga setup här för att få det att funka? Och så se till att jag har de förutsättningarna.
Mm.
Och så kör vi. Så att han har liksom en större övergripande kontroll. Men Kubrick är typ så här, blodet måste studsa i en vinkel av 17 grader. Och så är det så här, Alla bara, okej. Okay. Och så ber alla på sina knän att det funkar.
Mm.
Men att han vill att det ska vara exakt så. Men han vet inte hur han ska kontrollera. Det är min gissning.
Uh-huh.
Det är det som skiljer dem åt.
Uh-huh.
Och då är det 100 tagningar eller en tagning. För att du har gjort ett bra förarbete som går att uppnå.
Jag hörde, vi pratade om det här med David Finchers Social Network. Den inledningsscenen när de två, han som spelar Mark Zuckerberg och hans tjej, pratar.
Uh-huh.
I början, den första scenen.
De dating...
De sitter på någon date, sitter på någon pub.
Ja.
Och de gjorde tydligen 99 tagningar av den dialogen.
Ja.
Och sen var det någon som bara, och då var så här, efter det var David Fincher så här, ja, nu har vi det. Och så var det någon som bara, kan vi inte ta en till så att vi har 100 jämnt? Och han bara, nej, jag tror att vi har. Så kan man också fucka med någon som har lätt OCD. Kan vi bara göra good round number, 100 tagningar. Men nej, stanna på 99.
Det finns ju som har ännu värre OCD och han har sån här talmystik.
Precis.
Så att det ska vara 99. Nej, 100 går det på man. Exakt.
Sista 60 tagningarna är bara helt bara skit, alltså. Det är så helt värdelöst.
Ja. Och sen sista trivian som jag tycker är fruktansvärt rolig. Det är på franska. Så säger han inte "Here's Johnny". Kan ni gissa?
Nej, är det från någon fransk tv-serie?
Nej, det vet jag inte. Ni kommer aldrig gissa det, men jag bara sa så för det är kul att säga. Han säger "Coucou chérie".
Okej.
Okay. Ja.
Ja,
det låter väl.
Det låter som att det ska vara en referens till någonting.
Ja, kanske. Är det en läskigare film eller mindre läskig?
Ja, det är klart mindre läskigt, va?
Coucou chérie!
Ja, det kan vara jätteläskigt också.
Det kan, i sammanhanget, jag vet inte. Here's Johnny är också bara en presentation av Johnny Carson, så det är ju inte läskigt i sig heller.
Nej.
Det kanske inte spelar någon roll om man skriker där. Det var något land där de inte förstod det, så de bara bytte de bara ut det till Jack. För att det var mer logiskt för dem.
Ja, okay.
Landet hade ingen koppling till Johnny Carson. Var så här, dubbningen var Here's Jack på det språket.
Liksom. Ja, just det.
Så det är väl rimligt. Ja, men det är väl typ kanske har någon grej spart till Patreon här, men det var väl det. Och siffror kanske vi är intresserade av.
Ja, ska vi göra det?
Ja, varför inte? Den budgeten var på 19 miljoner, den spelade in 47 miljoner och växelpengar 300 000 någonting sånt där. Mm-hmm. Och vart låg den i det här året? 1980 så toppades det av Star Wars The Empire Strikes Back.
Såklart.
Den spelade in 291 miljoner. Sen var det 9 to 5, det är väl en Dolly Parton-rulle va?
Ja.
Sen har vi Stir Crazy, jag vet säkert svenska titeln, men jag vet inte vad den riktigt står för här. Airplane på fjärde plats, ett komediår kan man tänka. Any Which Way You Can, som jag också tror att det är en komedi. Åttonde plats, som jag hoppar ner lite, nu blåser vi snuten 2. Mm. Nionde plats, The Blues Brothers. Elfte plats, Popeye som floppade totalt. Blå lagunen, Urban Cowboy, The Shining kommer på 14:e plats och strax efter är det Cheech and Chong's Next Movie.
Men ändå en del klassiker från det här året.
Ja, även Caddyshack, Fredagen den 13:e, Boo Baker med Robert Redford, Elephant Man, Bronco Billy samma år. Så att stackars Scatman Crothers gick från film till film och fick Raging Bull. Men den måste nog ha legat från förra året, känns det som att den borde ligga högre upp. Men ja, massa klassiker.
Det där är ju... men det känns som att många av dem kanske inte gjorde sina största pengar på det liksom biointäkterna. Utan de här har ju levt kvar.
Ja, vi har Flash Gordon som har bara blivit en riktig kultrulle. Men det var väl ingen som brydde sig så mycket om den när den kom.
Men minst 5 av dem där är ju riktiga klassiker som bara finns på alla plattformar sen dess.
Ja, liksom. Men visst. Det är ju verkligen, verkligen så. Mycket skräck och komedi. Mm. Kan man notera. Prom Night, The Fog och sen alla de här. Väldigt mycket blandat av skratt och skräck 1980. Mm. Och en Star Wars-film. Det är väl det.
Ja.
Det om det på den.
Ja, har ni några favoritscener? Eller ska vi ta det till Patreon kanske? Vi kan ta lite...
Mix it up.
Lite favoritscener på Patreon. Vi kan ta lite... prata lite casting.
Ja, det har jag redan gjort. Men jag har inga mer på casting. Men,
vi ska kasta lite folk också.
Ja, vi ska kasta. Jag tror att, är det inte... Åh, det är både Arnold Schwarzenegger och Sune Mang. Det är så många som ska få plats. Ja, det ska vi göra.
Häng med oss in bakom där, så pratar vi vidare. Tills dess, jag har varit Martin Sonne.
Vi måste se om den håller.
Ja, gud, herregud.
Oj, oj, oj.
Herregud, vad håller jag på med? Då går vi till, ska vi säga Erik Broström då?
Mm.
Håller den, The Shining?
Ja, jag tycker att den håller. Jag tycker inte att den är läskig. Men jag tycker att den är vacker. Mm. Och jag tycker att det är bra skådespeleri. Och det är en klassiker. Och jag är svårt att se att jag skulle se en Stanley Kubrick-film som inte håller. Nu har jag sagt väldigt mycket skit om honom. Men jag ska vara lite hycklare och säga att jag är väldigt uppskattar resultatet väldigt mycket ändå.
Mm.
Så ja, bra hantverk och ändå håller jag med Stephen King. Det är ett snyggt chassi. En snygg kaross.
Mm.
Men ibland så kanske det är allt jag behöver av en film också. Och ja, en av Jack Nicholsons bästa prestationer. Så där har vi det.
Ola Aurell, håller den?
Ja, jag håller väl med Erik rätt mycket. Jag tycker att den håller. Hade jag varit på så här grinigt humör, tycker att den är överskattad och markera och sådär, så har jag kanske sagt att den inte håller. Men den är snygg, det är fin musik, det är välspelat, det är liksom någon slags konstverk alltihop. Och den innehåller så här så mycket klassiska segment och sånt, så den håller absolut. Men jag tycker Stephen King har rätt i all sin kritik, plus att man kan rikta en del kritik mot Stephen King också, förmodligen med hur han förhåller sig till spänning och skräck och så.
Ja.
Det irriterar mig att det är en sån här film som har dykt upp gång på gång när folk utnämnar den läskigaste filmen någonsin, och jag har aldrig fattat det. Och den har verkligen inte blivit bättre nu. Men den har aldrig funkat som skräckfilm för mig.
Nej, jag har aldrig sett det som en skräckfilm heller egentligen. Och det är en Stanley Kubrick-film framför en skräckfilm.
Ja, det är ju verkligen. Ja.
Och det är inte heller en riktigt bra så här berättelse. Den är lite för... Den är lite för all over the place liksom. Den undersöker inte hans Shining-grej. Man undersöker inte, som vi sa, alkoholism-metaforen tillräckligt. Den slutar lite, jaha, för de bara... Han fryser ihjäl och så flyr de. Och det är liksom inga snygga twister liksom.
Mm.
Det är bara lite galet och snyggt.
Mm.
Jag gillar furry-scenen. Jag tycker det var kul också för att det uppenbarligen fanns furries 1980.
Ja.
Att det känns som att något som pratat om folk senaste år. Men här är en klassisk furry liksom.
Oh, nej,
det här är 1980, men det utspelas 1921 eller så där. Så det är furry från 1921.
Ja, just det.
Vintage furry.
Kan man, som man pratar om Patient Zero, det kan vara Furry Zero här. Okay. Första furryn.
Så jävla tidigt ute där.
Jag säger att den håller också såklart. Det är inte en film man så här slår på och bara så här, nu ska jag se den, för att den är jag tycker den är ju, det är en Stanley Kubrick film och det är sällan man slår på en Stanley Kubrick film ja. Nu ska jag bara se det här lilla
så här. Men Barry Lyndon.
Precis. De filmerna funkar inte så, men man måste bara se den som ett så här, ja det här är en sån stilbildande, banbrytande Stanley Kubrick, som Stanley Kubrick alltid gör.
Mm.
Och den kommer att visas på filmutbildningar kanske för all framtid.
Mm.
Det kommer säkert vara så. Så otroligt, otroligt snygg, otroligt välgjord. Man återkommer alltid till ordet hantverk, men det är ju svårt att inte göra det med en Stanley Kubrick-film. Så självklart håller den på sitt sätt. Men inte särskilt underhållande.
Mm, mm.
Så vi är rätt överens, va?
Jag tror det faktiskt.
Ja, ja. Den håller.
Ja. Nästa vecka.
Nästa vecka så är det Meet the Parents.
Jo!
Mm, med Fokker. Som han heter i efternamn.
Ja.
Mm. Så det blir kul. Du har inte sett den.
Jag tror inte det.
Nej, jag såg det på minen.
Nej.
Det är Robert De Niro och det är din favorit Ben Stiller. Han ska möta sina blivande svärföräldrar. Nej, inte ens det.
Robert De Niros komediperiod.
Ja, det är strax efter Analyze This.
Exakt,
nästan.
Ja.
Så att det är liksom, vi slänger in honom i komedier. Så det här är fortfarande när det är friskt med De Niro i en komedi.
Men han, De Niro har också gjort, han gjorde ju också Midnight Run typ 88 eller någonting.
Ja.
Där var han kanon, tycker jag. Den ska vi också se någon gång.
Den tycker jag vi ska skriva upp. Jag lägger den på listan. Det tycker jag.
Så han hade det innan, man kanske inte var lika intresserad. Men sen kom han in i någon typ av komedi-era. Där
han var
gammal. Bara brände av
dem. Ja, jag behöver inte göra något så mycket mer. Jag kan bara göra komedier.
Men det finns mycket att säga om den filmen också.
Ja, jag tror att det kan vara jätterolig konversation. Så att jag ser fram emot att se den. Och jag ska lägga till också nu när vi tar oss in i Patreon. Att då får man också veta varför Jack Nicholson bara fick ostsmörgåsar i 2 veckor. Och hur omskrivet manuset var under produktionen.
Var det som ett straff för Wimbledon-episoden?
Det får ni bara veta om det blir Patreons.
Ja. Inga jordgubbar nu. Inga jordgubbar längre. Det är bara ostmackor.
Where's my damn strawberries?
Jag har varit Martin Sonneby, du har varit Erik Broström, du har varit Ola Rell. Vi hörs. Hej då!
Hej då!
Med tre företagstjänst, tre växel kan ni hjälpas åt att svara, få fler affärer och nöjdare kunder, även om ni befinner er på olika platser. Låt inga samtal lämnas obesvarade. Jobba smartare med tre företag. Välkommen.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.